P3, Sveriges Radio.
Sevagram, Indien, 1930-tal. Bland de vitkalkade småhusen rör sig människor med bestämda steg. Alla har en bestämd syssla och alla sysslor är viktiga, även de allra minst attraktiva. En spänslig man kommer gående, bär på två hinkar med ett stinkande innehåll, jäsande i hettan som sveper in i den lilla byn. Han rör inte en min trots den motbjudande odören av exkrementer, utan går värdigt bort mot kloakbrunnen, tömmer ut innehållet och diskar sedan omsorgsfullt ur hinkarna. Runt avfallshålet växer lummiga träd och ur deras skuggor kommer två barn framspringande. De tittar storökt på mannen. Ska verkligen han besudla sig på det här sättet? Men han ler milt mot dem, rättar till sina runda glasögon och förklarar tålmodigt. Ingen, inte ens den största av ledare, står över någon del av livet. De uslaste, äckligaste uppgifterna är också de viktigaste och mest betydelsefulla. Vi människor måste lära oss att själva ta hand om vårt avskräde och vårt träck. Och så bjuder han barnen att hjälpa honom. Tillsammans bär de tillbaka de rena kärlen till dasset och börjar noggrant städa golv och väggar. Medan de skurar viskar de små knattarna till varandra. Det är väl han. Han som deras föräldrar följer och hyllar som sin stora förebild. Mannen kikar knipslukt på dem. Ja, det är han. Självaste Mahatma Gandhi.
Det här är berättelsen om Mohandas Karamchand Gandhi som blev Mahatma med hela världen. Han förde en outtröttlig kamp mot rasismen och för ett enat, självständigt Indien. En kamp som blev ett med honom själv och till slut kostade honom livet.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Att Mohandas Karamchand Gandhi, känd för hela världen som Mahatma, den stora själen, befattar sig med latrintömning är egentligen helt otänkbart. Han är en respektabel man som kommer från en av Indiens högre kaster. En samhällsgrupp som inte ska komma i närheten av något så lågt som toalettstädning. Född och uppvuxen i en ansedd familj, utbildad advokat, är han en aktningsvärd make och far. Men varför envisas han då med att smutsa ner sig och skyffla bajs? Jo, hela hans liv har nämligen gått ut på att gå på tvären med rådande sanningar och normer. Hans berättelse är en historia om en man som ständigt tar den oväntade vägen och simmar rakt mot strömmen. En man som vapenlös går rakt in i strider som inte går att vinna. För något stort är i rörelse i Indien. Något som kommer att skriva om hela manuskriptet för Indiens framtid. Och Mohandas Gandhi har huvudrollen i dramat. Men vad är det som är på gång i Indien? Och vad är det egentligen för ett ställe på 1930-talet? Den gigantiska subkontinenten Indien sträcker sig från Centralasien och Himalayas bergsmassiv i norr till Sydostasien och Indiska oceanen i söder. Ett område som har varit hem till flertusenåriga högkulturer och skapat några av världslitteraturens äldsta epos. Men vår historia börjar på det imperialismdoftande 1800-talet. Då knycker britterna åt sig kartbit för kartbit av området och syr ihop dem i vad som kallas för brittiska Indien. En av juvelerna i den koloniala engelska kronan med enorm folkmängd och utmärkta naturresurser. Men det är långt ifrån ett monokulturellt land. Inom det brittiska Indien bor det en hel massa olika folkgrupper. Det talas i runda slängar 30 olika språk och ett par tusen dialekter av de ungefär 300 miljoner människor som bor där. Och det är en brokig blandning av hinduer, muslimer, sikher, kristna, zoroastrier och buddhister som ber till sina gudar i landet.
Man kan alltså se att de här olika grupperna, trots att de ofta levde åtskilda i sina egna stadsdelar inom städerna då när Indien framförallt började urbaniseras under den koloniala perioden, de kompletterade ändå varandra på ett väldigt bra sätt.
Det här är Sak Oye, författare till boken Mahatma, eller Konsten att vända världen upp och ner.
Och även om deras kulturella identiteter skilde sig åt så tolererade man varandra och varandras sedvänjor. Och det var egentligen när britterna började klassificera folk i olika religioner och kulturella undergrupper och också började spela ut folk mot varandra som fröet till alla de här framtida etniska konflikterna såddes.
När britterna tar plats i Indien är det kanske för befolkningen där inte konstigare än att någon av de herrar som styrt tidigare, moguler eller maharadjor, har makten. Kanske är det därför som ett mycket litet antal europeer kan kuva ett mycket stort antal indier. Britterna plockar sedan russinen ur kakan i Indien. Exporterar det som är gynnsamt för den brittiska industrin, tillverkar nya saker och säljer sina varor tillbaka till indierna. Som man gör i den gamla världen. De imperialistiska stormakterna suger ut godbitarna ur sina kolonier. Men i oktober år 1869 klickar det till i historiens kugghjul. En pojke föds i nordvästra Indien. Han är en helt vanlig liten bebis som ska växa upp till en helt vanlig liten busig kille. Men den här pojken kommer att förändra världen. Och namnet han får är Mohandas Karamchand Gandhi. Men när Mohandas föds år 1869 är det alltså en traditionell värld som hälsar honom välkommen. Hans familj tillhör Banya, en av Indiens kaster som står relativt högt upp i den sociala hierarkin. Han uppfostras i hinduisk tradition och får tidigt lära sig vikten av fromhet och icke-våld. Och så gifts han bort, innan han ens hunnit bli torr bakom öronen.
Jo, att folk blir bortgifta i yngre tonåren eller redan som barn, det kan ju tyckas väldigt märkligt ur vårt perspektiv idag. Men på den tiden var det väl mer att beakta som ett traditionellt sätt att skapa allianser mellan viktiga familjer. Och då var ju till exempel Gandhis hustrus släkt en av de andra prominenta familjerna i staden Porbandar där Gandhi var född och tillbringade sin barndom.
Det är fortfarande gamla regler och sanningar som gäller på de flesta ställen på 1800-talet. Men utvecklingen bultar på dörren. Samma år som Mohandas ser dagens ljus för första gången har världen faktiskt alldeles nyligen krympt. I november år 1869 invigs Suezkanalen med pompa och ståt. Helt plötsligt slipper man runda Afrika för att ta sig mellan till exempel Indien och Europa. Tidsvinsten är enorm. I runda slängar 3 ynka veckor istället för ungefär 5 månader. Och det är inte bara resvägar som är nya. Det sena 1800-talet bjuder också på nya idéer.
Så de här nya pengarna som flyter in genom global handel tack vare de här tekniska framstegen som kanaler och ångfartyg gör ju också att tendensen till revolt minskar faktiskt. För man hade ju haft det här militära upproret 1857, men nu går den utvecklingen i motsatt riktning och länge så nöjer sig de koloniserade folken faktiskt med att låta sig styras av utlänningar eftersom de ju också tjänar mer pengar och deras land moderniseras ju samtidigt. Så i en sorts initial fas här kan man nästan få för sig att kolonialismen åstadkom någonting bra om man lyckas förtränga själva idén om att det hela trots allt byggde på utsugning av de indiska massorna.
När Mohandas Gandhi växer upp har han förmodligen inga större idéer om att vare sig resa genom Suezkanalen eller krossa kolonialvälden. Men den vuxna Gandhi, som nästan ett halvt sekel senare trotsar kastsystemets barriärer, är en berest man. Och han har definitivt kolonialmaktskrossande i sikte. Men han har insett att ett traditionellt frigörelsekrig inte är rätt väg. Det krävs något annat. Och Mahatma Gandhi har en metod som är högst oväntad. Men den är mycket noga uttänkt och väl inövad. Han har filat på den i hela sitt vuxna liv. Och hans strategier föddes på ett helt annat ställe än hemlandet Indien. På en annan kontinent. Vi börjar där. Spolar tillbaka bandet till år 1893 och reser över Indiska oceanen.
Tågets bromsar har med ett gnisslande gjort halt vid en station och kylan från den mörka kvällen drar förbi utanför fönstret. Den vite mannen på den ena bänken i kupén stirrar hätskt på den välklädda unga advokaten mitt emot honom. Och plötsligt rycks kupédörren upp och en vakt i uniform blir synlig. Han fäster blicken på den eleganta indiska advokaten och meddelar att han ska flyttas till tågets godsvagn. Mohandas Gandhi tittar häpet på vakten men ordnar snabbt till ansiktsdragen och deklarerar att han faktiskt har en första klassbiljett. Och han har inte för avsikt att flytta sig till någon godsfinka. Men innan han vet ordet av stegar en konstapel in, suger tag i honom med ett fast grepp och drar honom omedelbart av tåget. Och när vagnarna rullar vidare står Mohandas Gandhi kvar på perrongen. Förödmjukad, förvirrad och avkastad av tåget av en enda anledning. Sin hudfärg.
Den 23-årige Mohandas Gandhi har aldrig upplevt rasism på det sättet förut. Född i Indien har han levt hela sitt liv under det brittiska förtrycket, men ändå alltid känt sig som en värdig medborgare i det brittiska imperiet. Det här är första gången han ser den europeiska koloniala rasismen rakt in i dess fula nuna. Och den kommer han få skåda in i, gång efter annan i framtiden. Mohandas Gandhi är inte på nöjesresa till Sydafrika. Han är nybakad jurist, utbildad i London och kommit för att jobba. Men varför flyttar han dit? Karriären har inte direkt varit spikrak för honom. Efter universitetsåren i London reser han till Indien och försöker slå sig fram på sin nya yrkesbana. Men det går ärligt talat inte så bra för honom. Han är ingen stjärnadvokat direkt, har svårt att ta för sig. De som träffar på den unga Gandhi i rättssalen kan nog inte föreställa sig att det här är mannen som senare ska styra upp en hel frigörelsekamp och få miljontals närmast fanatiska följare. Kort sagt är han rätt slätstruken och får inte mycket jobb. Så när ett erbjudande från en indisk firma i Sydafrika dyker upp, nappar han på det. Packar väskorna med skräddarsydda kostymer och stärkta skjortkragar. Lämnar fru och barn och reser långt bort över havet. Igen. För hustrun Kasturba tog han inte med sig till London. Och hon får inte följa med nu heller. Hennes lott i livet är som många andra kvinnors. Att föda och ta hand om barn. Och aldrig få gå i någon ordentlig skola. Så medan Kasturba sköter hushållet och uppfostrar barnen hemma i Indien, påbörjar Mohanda sin nya karriär i Sydafrika. Och där möter han alltså en helt annan värld. En värld som väcker något hos honom som ingen, inte ens han själv visste fanns där. En vrede inför rasismen och orättvisan har slagit rot igenom. Och den växer sig starkare och starkare. Precis som i Indien har europeerna gett sig på att kolonisera den afrikanska kontinenten. Ett av de mest imperialistiska länderna är just Storbritannien. I det sydligaste Afrika har de kolonierna Natal och Kapkolonin, längst ner på kontinentens södra spets. Där har de trängt undan de folk som ursprungligen bodde där och själva slagit sig ner för att kunna dra nytta av naturresurserna och handeln. Men det behövs folk som kan jobba, för södra Afrika är rätt så glesbebyggt innan europeerna kommer dit. Arbetskraften importeras från en annan och mycket folkrik brittisk koloni, Indien. Tusentals indier kommer till Sydafrika, mer eller mindre som livegna eller på rena slavkontrakt. Och efter arbetarna kommer de indiska köpmännen som ser möjligheten att kunna sälja varor och tjänster till den nya befolkningen. Det är till det här Sydafrika som Mohandas Gandhi kommer, för att arbeta som advokat på en indisk firma. Det är egentligen bara tänkt att han ska stanna tills en rättstvist är löst, men när det är klart blir han ändå kvar. Ett beslut som kommer forma resten av hans liv och hela Indiens framtid. Indierna, precis som alla andra som har någon annan hudfärg än europeiskt blek, är förtryckta av kolonialmakten. Och inom Mohandas bor ett starkt och envist motstånd mot orättvisor, visade sig. För det är i Sydafrika som Mohandas Gandhi går från att vara en välklädd advokat till att bli en motståndsman.
Och det var ironiskt nog just det här som då när kolonialismen blev en del i den här formella brittiska utrikespolitiken som öppnade för indiska demokratiska strävanden, för då började ju indiska människor att ifrågasätta logiken i det här att man är brittisk undersåte men man har inte samma demokratiska rättigheter som en engelsman.
Han beslutar sig för att hämta familjen i Indien och stanna kvar för att kämpa för rättvisan i Sydafrika. Till en början tar han den vanliga, lagliga vägen. Organiserar Indien i ett politiskt parti. Skriver petitioner. Försöker prata reson med myndigheterna. Han försöker till och med ge Indien en högre status genom att stötta britterna i de krig som utkämpas i kolonin. Först mot boerna, som är ättling till holländska kolonister och som har sina egna så kallade fristater i Sydafrika. Mellan boerna och britterna rasar ett synnerligen blodigt krig kring sekelskiftet mellan 1800 och 1900. Och bara några år senare, 1906, slår britterna med hänsynslöst våld ner ett uppror från Zulu-folket, en av de ursprungliga grupperna i Sydafrika. För britterna är knappast toleranta mot folk som försöker motarbeta dem i kolonierna. Gandhi och indierna står på den brittiska sidan i de här grymma krigen. Inte som stridande, utan som sjukvårdare. Men Mohandas Gandhis uppfattning om engelsmännen som kultiverade gentlemän får sig en rejäl törn.
Gandhi, han var minst sagt kluven till krig, kan man kanske säga. För när de här krigen startade i Sydafrika, så menade han att indierna där måste vara solidariska med britterna eftersom indierna ju var brittiska undersåtar. Och om man har någon typ av medborgerliga rättigheter så menade han, Gandhi, alltså att man också hade vissa skyldigheter. Men så fick han det allt svårare med samvetet när han såg hur den afrikanska befolkningen behandlades.
För inte nog med att han får se den brittiska skoningslösheten. Den lagliga och raka vägen fungerar inte. Kolonialmakten vill inte ge indierna medborgerliga rättigheter. Gandhis försök till att reformera på ett korrekt, juridiskt godkänt sätt ger inga resultat. Det krävs något annat om det ska bli någon förändring. Men vad? Våld och revolt är den snabba vägen till samhällsförändring. Och den skulle vara praktiskt genomförbar. Indierna är många i Sydafrika. I runda slängar lika många som britterna. Men Mohandas Gandhi ratar fullständigt våldets väg. Han går åt ett helt annat håll. Och nu föds den metod som kommer göra honom till Indiens mesta kändis. Satyagraha kallar han det för.
Där satya står för sanning och ett väldigt vanligt ord i religiösa sammanhang. Men också betyder sanning rent konkret. Och graha betyder närmast att hålla ett fast grepp. Så alltså betyder det då rent modernt att ens politik har ett fast grepp om sanningen eller är sanningsenlig politik. Men Satyagraha får det låta lite mystiskt hinduiskt.
Sanningens kraft. Ett fredligt motstånd som går ut på att bryta mot förtryckarnas lagar och sen ta straffet. Tanken är att övermanna makthavarna med massaktioner som tvingar dem att sätta mängder av folk i fängelse. Och till slut krossa systemet. För britterna kan ju inte bura in alla indier i hela landet, är tanken. Hans sydafrikansk-indiska landsmän hakar på. Och nu börjar det hända grejer. De strejkar, protesterar och bryter mot de lagar som begränsar dem. För det får de utstå polisvåld, fängelse och straffarbete. Och Gandhi blir ett hatobjekt för Sydafrikas vita befolkning. Det går så långt att han till och med utsätts för en aggressiv lynchmobb som försöker mörda honom.
Jag skulle föreställa mig att det är en både dramatisk och traumatisk situation, för här försöker han ju att föra ett civiliserat samtal om vad han ser som allvarliga samhälleliga problem, och istället för motargument så drabbas han av rått brutalt våld. Ja, det måste ju ha kommit som en chock liksom att alla ville se honom död. Så att nästan bli lynchad där den där dagen i Sydafrika var nog en viktig erfarenhet för honom. Alltså, om man varit med om något sånt och överlever, så tror jag att man i bästa fall vänder det till något väldigt kreativt, till en sorts inre kraft, en styrka, så att man håller sig ståndaktig och inte ger vika i framtiden.
Gandhi håller sig vid liv och kämpar på i över 20 år för sydafrikanska indiers rättigheter. Och kampen ger resultat. Den en gång så tafatta advokaten som hade svårt att klara av jobbet hemma har lett indierna i Sydafrika mot större och större framgångar. Ryktet om honom sprids hela vägen hem till Indien. Och där behövs just en sån som han, som kan slåss mot överheten. För frihetskampen mot kolonialjätten Storbritannien har nyss inletts. År 1914 anländer ett skepp lastat med framtidshopp till Indien. Mohandas Gandhi har återvänt. Den 45-åriga Gandhi är en helt annan man än den som för drygt 20 år sedan gav sig iväg till Sydafrika. Den som nu stiger ner på indisk mark är ledaren för en frihetskamp. Men förvandlingen är inte klar ännu. Den ikoniska vitklädda Gandhi-figur som kommer rista in sig på hela världens näthinnor kommer att skapas hemma i Indien. Där sjuder det av missnöje med engelsmännen. Och Gandhis icke-våldsstrategi Satyagraha börjar så smått användas. Och han engagerar sig i den indiska politiken.
Den indiska nationalkongressen fick ju sin begynnelse faktiskt redan i slutet av 1800-talet. Och då var just betoningen på ordet kongress. Så det var ännu inte något politiskt parti vid den tiden. Det var mer som ett forum för en urban elit. Gandhi såg ju detta som den för tillfället bästa tänkbara nationella plattformen för sitt budskap. Så han engagerade sig i nationalkongressen. Och till en början gjorde han till och med rent toaletterna i den här skolbyggnaden där delegaterna bodde under kongressdagarna. Men redan inom ett par år så ledde han själva rörelsen och satt som ordförande på möten.
Men bakslagen väntar. I slutet av 10-talet presenteras en rad nya lagar som försvagar de indiska medborgarnas rättigheter rejält. Protesterna och konflikterna eskalerar. År 1919 smäller det till ordentligt och indierna vaknar på allvar.
Amritsar, april år 1919. Den kala ödetomten är fylld till bredden med folk och i den trånga passagen som leder in till den fullsmockade platsen rinner det hela tiden till nya deltagare. De har samlats för att genomföra en fredlig protest mot det ständiga förtrycket. Pratet, ropen och skratten från tusentals hinduer, sikher och muslimer fyller luften, men stämningen är god. Kvinnor och män, barn och gamla står tillsammans i kampen för sina rättigheter. Men plötsligt vänds allt upp och ner. Den fredliga demonstrationen förvandlas i ett slag till ett dödens fält när smattrandet från 50 soldaters gevär obarmhärtigt slår rakt in i den obeväpnade folkmassan. Och det är inga varningsskott. Soldaterna under brittisk kommando skjuter för att döda. Paniken är obeskrivlig och soldaterna är fullständigt skoningslösa. Levande och döda ligger i höga på marken och desperata människor som försöker komma undan skjuts i flykten. Imperiet har svarat.
Det besinningslösa våldet är en hämnd för att indier tidigare attackerat britter i stan och för att kväsa den revolution som britterna tror är på gång. Men attacken är fullständigt oproportionerlig. De brittiska beräkningarna visar att 379 indier dödas under massakern. Men förmodligen är dödsoffren många fler, runt 1200 personer. Kulregnet sliter brutalt sönder kvinnor och män, gamla och unga. Tusentals skadas i paniken och tumultet och den yngsta är ihjälskjutna, en liten bebis på 6 veckor. Och nu brister det. Gandhi har nog tidigare tänkt sig att britterna ändå agerar för Indiens bästa. Men massakern i Amritsar skakar hans tro på den brittiska hyggligheten och hans aktivism får ännu en skjuts. Under 1920-talet växer skaran av indier som kämpar för sina rättigheter på icke-våldets väg. Mängder av statsanställda säger upp sig i protest och Satyagraha-aktivister fängslas på löpande band. Gandhi själv sätts också bakom galler, precis det han strävar efter. Och under 20-talet lägger han till ännu ett fredligt vapen i sin icke-våldsarsenal. Den ikoniska Mahatma Gandhi-figuren. Mahatma har han kallats för ett tag, men det är egentligen inte ett namn, utan en sorts titel.
Men det var den indiske Nobelprisvinnaren i litteratur, poeten Rabindranath Tagore. Han hade just fått priset några år innan, 1913 faktiskt. När han träffade Gandhi, som då ännu inte var Mahatma, så tyckte han att Gandhi hade en så stor själ. Och så han kallade honom för Mahatma då, den mannen med den stora själen. Och det här namnet fastnade då.
Mahatma Gandhi får sin look här under 20-talet. För det här är en man som förstår värdet av symboler. Den eleganta indisk-brittiska dandy-advokaten i skräddad kostym, handsydda läderskor och med en karriär i sikte är sedan länge borta. Och nu tar han det ännu längre. Han rakar skallen, klär sig i ett vitt höftskynke av indisk khadi, ett handspunnet hemvävt bomullstyg. Tillsammans med de runda stålbågade glasögonen och vandringsstaven är bilden av en kultfigur född. En figur som alla kommer känna igen. Valet av klädsel är förstås högst medvetet. En av de viktigaste beståndsdelarna i den indiska kampen är att bojkotta brittiska varor, i synnerhet bomullstyger. Britterna exporterar nämligen bomullsråvaran, som ju växer i Indien hela vägen till Storbritannien, tillverkar tyger där och säljer dem sedan tillbaka till bland annat den indiska marknaden. Gandhi går emot det här och uppmuntrar indierna att bojkotta brittiska tyger. Men inte genom att bygga textilfabriker. Indierna ska istället själva ta fram spinnrockarna hemma och tillverka egen indisk bomullstråd. Khadin, tyget som vävs av trådarna, och spinnrocken blir kraftfulla symboler för motståndskampen. Och med sin nya symbolmättade stil går Gandhi själv i folks ögon från att vara en människa, en politiker, till att mer eller mindre bli en avatar, en jordisk inkarnation av en gud.
Det paradoxala är ju då att han själv inte betraktar sig som en andlig ledare av något slag överhuvudtaget. Han må vara en andlig person, alltså en troende person, men det var ju de flesta på den tiden. Så han såg alltså inget fel i att låta vissa religiösa principer styra även det politiska handlandet, typ gudabud som du ska icke dräpa och den här typen av saker. Och eftersom de flesta indier var och är troende, så såg han ju att man kunde bygga upp ett sorts nytt och effektivare politiskt språk som var närmare de indiska traditionerna om man lånade vokabulär därifrån eller skapade en ny vokabulär som anknöt till de här sanskrituttrycken som förekommer inom hinduismen.
När 20-tal börjar gå mot 30-tal står fortfarande självständighetskampen och stampar. Gandhis frustration växer. Det är dags för en stor demonstration. En aktion som ska sätta omvärldens strålkastarljus på indiernas kamp mot förtrycket och göra Mahatma Gandhi till en global celebritet. Ett av de ämnen som människan, eller för den delen alla andra levande varelser på jorden, inte kan leva utan, är salt. Särskilt inte på ett ställe som Indien, där kroppen svettar ut saltet i den obarmhärtiga stekhettan som råder i stora delar av landet. Om inte salthalten återställs, kollapsar kroppen. Natriumklorid, alltså vanligt salt, är kort sagt en livsnödvändighet. Och den livsnödvändigheten har Storbritannien lagt vantarna på i Indien. Det finns rätt gott om salt i Indien, som är omgivet av det salta havet. Men gruvsalt från Worcestershire i England är en alldeles utmärkt barlast i de brittiska skepp som seglar till Indien. Så britterna lägger en skyhög skatt på indiskt salt och förbjuder privat tillverkning. Indierna får istället köpa brittiskt importerat salt som fraktas halvvägs runt jorden och dessutom kostar en förmögenhet.
Det har beräknats att konsumenten i Indien betalade uppemot 30-36 gånger mer för sitt salt än vad en vanlig person gjorde i Storbritannien. Och den här saltskatten inbringar alltså miljoner pund åt Storbritannien. Man kan ju se hur absurt viktig den här saltskatten var för engelsmännen. För att se till att inte smuggelsalt skulle förstöra det här lukrativa saltmonopolet så byggde de under 1860-talet en jättebisarr barriär av törnsnår som löpte faktiskt tvärs genom hela Indien från Punjab i norr och förbi Delhi och ända söderut till Bombay-provinsen. Och den här osannolika, ogenomträngliga häcken var över 4 000 kilometer lång och på sina ställen 4 meter hög och 3 meter. Och de hade 14 000 anställda för att patrullera och vattna de här taggbuskarna.
Så trots att Indien är ett land med hyfsad egen produktion är det brittiskt salt som ska hamna i de indiska grytorna. En fattig indisk familj kan lägga halva sin inkomst på brittiskt gruvsalt. Men de har ingen val, för utan salt kan ju ingen överleva. Saltet är den perfekta symbolen. Det visste Jesus, som sa till sina lärjungar att de var jordens salt. Och det vet Mahatma Gandhi. Med saltskatten har britterna levererat det perfekta tillfället för en aktion som kommer ge eko runt om i Indien och i resten av världen. Han ska ge sig ut på en 40 mil lång marsch till havet för att där hämta sitt eget salt. Bryta mot lagen alltså, och han räknar med att bli slängd i fängelse. Kanske är det just det som är tanken. Förberedelsen är minutiösa. Ett brev skickas till den brittiska vicekungen med krav på bland annat avskaffande av saltskatten. Vägen ritas ut. Han ska vandra från sitt ashram i Ahmedabad i västra Indien till havet. Han tar inte närmaste vägen utan drar ut på rutten. Och han ska inte vandra ensam. 78 volontärer är utvalda. Representanter för olika religioner, platser och kaster i Indien. Den här marschen är ett riktigt PR-spektakel. Mahatma Gandhi känner till sprängkraften i media.
Dandi, vid Arabiska havet, 6 april 1930. Havet rullar i sina aldrig stillande rörelser och brusar bakom raderna av poliser som ställts upp på stranden. Och framför dem en samlad presskår. Strax efter klockan 7:30 tittar morgonljuset fram och sveper över landskapet. Och just då kommer den vitklädda mannen vandrande till stranden med sitt långa sällskap ringlande efter sig. Det går inte att överblicka raden av fredligt vandrande människor klädda i vita bomullsskynken. Den är flera kilometer lång. De möts av glädje, men stundens allvar ligger tung över morgonen. Så går Mahatma Gandhi fram, omgiven av sina följare, böjer sig ner mot leran på stranden och fiskar upp en liten klump havssalt mellan fingrarna. Brottet är genomfört. Mitt framför allas ögon. Men poliserna står bara stilla. Ingen lyfter ett finger för att gripa den barbenta, kortsnaggade mannen. Och kamerornas blixtrar knattrar. Snart är berättelsen om Gandhis triumferande marsch nyhetsstoff i hela världen.
När det är dags för avmarsch, den 12 mars år 1930, är det fullt med folk utanför hans ashram. Indisk och internationell press, turister och tiotusentals vanliga människor. Dan håller på att värmas upp. Snart kommer luften att dallra i hettan. Längst fram i ledet står Mahatma Gandhi, iförd sina vita bomullsskynken, 165 cm lång, och plirar mot folkmassan. Fotoblixtarna bränns av i den tidiga morgonen, och så vandrar han iväg, på bara fötter. Marschen slingrar sig genom det indiska landskapet och sker förstås inte i en enda etapp. De tar 1,5 mil om dagen, stannar och pratar med folk i byarna han passerar. Uppmuntrar till egna satyagraha-handlingar, intervjuas av pressen och spinner på sin portabla spinnrock. Han mjölkar helt enkelt ut så mycket uppmärksamhet som det bara går. Och det lyckas. Hela tiden ansluter fler och fler till marschen. Aktionen blir en braksuccé. Och efter flera veckors vandrande börjar luften dofta hav och sälta. De där saltkornen som Mahatma Gandhi bryter mot lagen genom att ta upp auktioneras sen ut och säljs 10 gånger dyrare än guld. Och överallt i landet bryter folk gladeligen mot saltlagen. Nu händer det. Nu är något på gång och förändras på allvar. Först ligger myndigheterna lågt. Hoppas kanske att hela grejen ska blåsa över. Det gör den inte. Lagbrotten fortsätter. Och så börjar repressalierna. Folk arresteras till höger och vänster. På våren år 1930 plockas mellan 60 000 och 90 000 människor in i fängelse. En av dem är Jawaharlal Nehru, en av frontfigurerna i den indiska nationalkongressen. Gandhi däremot förblir fri, till en början. Men i maj haffas även han. Och om de brittiska myndigheterna tror att det skulle leda till ett slut på satyagraha-aktionerna, då tror de definitivt fel. Det går inte att stoppa den här vågen som sveper in över Indien. Istället reser den sig högre och högre och forsar fram med en okuvlig kraft. Strax efter att Gandhi arresterats samlas runt 2000 aktivister utanför en saltdepå en bit utanför Bombay. Byggnaden vaktas av 400 beväpnade poliser och en taggtrådsbarriär. De vitklädda aktivisterna går lugnt och tyst fram i led mot poliserna och dunkas ner av deras stålskodda batonger. De som kan resa sig går under tystnad upp igen och ställer sig i ledet och börjar om. Det ohyggliga bankandet av polisernas batonger mot de bara skallarna fortsätter. Blodet rinner och färgar de vita tygstyckena röda. Men ingen av aktivisterna lyfter så mycket som en hand för att skydda sig mot det vettlösa våldet. På första bänk blir världspressens journalister vittnen till blodbadet och fördömer det brittiska agerandet. Under 18 år, som reporter i 22 länder där jag bevittnat oräkneliga oroligheter, upplopp, gatustrider och uppror, har jag aldrig sett så smärtfyllda scener som vid Darsana, skriver en journalist. Det blir mer och mer uppenbart att Storbritannien håller på att tappa greppet medan världen tittar på. Och Gandhis helgongloria lyser starkare för varje brittisk våldshandling.
Det är här man alltså ser att hans kommunikationsmetoder verkligen fungerar och att hans budskap når ut till hela Indien och större delen av världen. För till och med i Sverige börjar man nu alltså att se hans namn i tidningarna.
Storbritannien kan inte besegra Gandhi med våld i den här striden, utan måste ge efter. I början av år 1931 släpps Gandhi efter 38 veckors fängelsevistelse och en kompromiss i saltfrågan förhandlas fram. Mahatma och den brittiska vicekungen firar kompromissen med en te-stund. Fast Gandhi ber om att bara få en kopp varmt vatten. Och den koppen vatten spetsar han förnöjt med lite indiskt salt som han plockar fram ur sin vita bomullsklädsel medan fotograferna bränner av bild efter bild. Tror kanske britterna och deras vicekung att de nu har fått tyst på Mahatma Gandhi? Då bedrar de sig. För han jobbar på. Oförtröttligt. Saltstriden är vunnen. Men den stora kampen om självständighet fortsätter. Han reser till London och deltar i rundabordssamtal om Indiens framtid. Reser hem, där satyagraha-aktivismen pågår, arresteras igen och döms till fängelse. Och våldet från den brittiska regimen mot hans fredliga aktivister avtar inte, även om de har kompromissat om saltet. Tvärtom. Svaret på det pacifistiska motståndet är gevärskolvar och bambupåkar. För om Storbritannien släpper taget om sin överhöghet i Indien, betyder ju det att hela idén om kolonialismen faller. Det stora kolonialprojektet bygger på en grundideologi, rasismen. Tanken om att vita europeer är mer civiliserade, intelligenta och står över andra folk i världen har funnits länge. Och under 30-talet blomstrar rasismen och leder bland annat till nazisternas gruvliga folkmord. Britterna håller sig definitivt inte för goda för att tillämpa samma grundtanke i sina kolonier. Därför är det helt logiskt att klubba ner fredliga icke-våldsdemonstranter i Indien, förbjuda deras organisationer, konfiskera ägodelar och kasta oönskade individer i fängelse. Ungefär samtidigt som förföljelsen av judar trappas upp i Tyskland och Storbritannien står som ett slags liberal högborg hemma i Europa, förföljs och misshandlas indier på andra sidan jordklotet av precis den där liberala högborgens representanter. Men till skillnad från Tyskland har Indien världens ögon på sig. Tack vare PR-snillet Mahatma Gandhi.
I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth.
Britterna begick ju dessutom rent fascistoida massakrer på indierna, som till exempel Amritsar-massakern 1919. Och även den bengaliska svälten på 1940-talet var ju en annan sån här gigantisk fadäs. Men det var ju en artificiell svält som uppstod omkring 1943, då hela 3 miljoner indier dog. Alltså, fattar du den siffran? 3 miljoner indier dog i svält. Och hade något liknande hänt i Europa, säg om 3 miljoner britter dött av svält ungefär vid samma tid, då skulle det bli ett ramaskri och regeringen hade fått avgå. Men i Indien lät britterna det hända och Storbritanniens premiärminister Churchill, han tyckte ju uppenbarligen att indier inte var lika mycket värda som vita människor.
Mahatma Gandhi tar också strid för de som står längst ner i Indiens sociala hierarki, kastsystemet. De kastlösa, eller oberörbara som de kallas under hans tid. De lever i stor utsträckning segregerade från samhället och får bara sköta de mest ovärdiga jobben, som till exempel latrintömning. Gandhi har länge umgåtts med oberörbara och dessutom tagit sig an deras uppgifter. Städat dass och rört sig i slumområdena. Nu under 30-talet lyfter han deras demokratiska rättigheter. Och han lägger sig själv i vågskålen. Deklarerar att han tänker fasta till döds om inte de oberörbara räknas in bland övriga hinduer.
För han ville att indierna skulle stå enade mot britterna. Och fasta blev därefter någonting av Gandhis signum, kan man säga. För han såg det som det allra fredligaste politiska vapnet. För han utsätter endast sig själv för risken att dö och sätter så att säga avtryckaren i motståndarens hand. Och motståndaren då får själv välja om han vill vara öppen för diskussion eller om han hellre ser att Gandhi dör. Ja, det är ett sätt då för Gandhi att tvinga fram en diskussion.
Att ta de oberörbaras parti gör Gandhi impopulär bland många hinduer. Han har aldrig älskats av alla, men nu växer hatet mot honom i vissa kretsar. Och konflikterna bubblar även på annat håll. Mellan hinduer och muslimer ökar spänningarna. För det är ju ett blandat Indien som kämpar för sin frigörelse. Mahatma Gandhis tanke är att landet ska bli en enad, självständig stat. Men det är långt ifrån alla som håller med honom. Och de vandrar inte på icke-våldets väg. Tvärtom. Mahatma Gandhi och hans följare attackeras gång efter annan under 30-talet. Fredens apostel verkar stå på mångas dödslista under sitt liv. Faktum är att det är ett under att han ens lever när 30-talet går mot sitt slut. Han har utsatts för flera mordförsök. Lynchmobbar var ute efter att döda honom redan under tiden i Sydafrika. Fienden han möter under sitt liv är många. Och ofta står han framför dem obeväpnad. Gandhi verkar vara som en katt. Har 9 liv- och ständigt undkomma döden. Men det ska komma en dag när det sista livet har förbrukats. I september 1939 rullar tyska stridsvagnar in i Polen och stöveltrampet av tusentals nazistiska soldater ekar över landet. Och med den invasionen bryter det andra världskriget ut i Europa. Kriget i Europa känns antagligen avlägset för de allra flesta indier. Men utan att nationalkongressen tillfrågas dras Indien plötsligt in i kriget när Storbritannien strider mot Tyskland.
Man kan i flera indiska städer hitta man monument över alla de som stupade på slagfälten i Europa. Så Indien var i högsta grad indraget i både andra världskriget och även i första världskriget. Och kan ju ses som märkligt eftersom de varit förtryckta av britterna i så många år. Först av det korrumperade East India Company och sen som koloni av rasistiska vitingar. Men samtidigt fanns det också en vilja att se sig själv som brittiska undersåtar. Jag vet inte om man ska kalla det för ett slags massivt Stockholmssyndrom.
Gandhi protesterar högljutt mot allt som har med kriget att göra. Men våldet sipprar in överallt, inte bara från världskrigshåll. Hemma i Indien stiger temperaturerna i konflikterna mellan hinduer och muslimer. Överallt är det blodiga sammandrabbningar. Det blir droppen för Gandhi. Den enda riktiga lösningen tar form i hans huvud. Storbritannien måste ut ur Indien. Helt och hållet. Det duger inte med eget lokalparlament eller begränsat självstyre. Kolonialmakten måste bort om landets olika grupper ska kunna samsas och bli självständiga tillsammans. Och med det inleds den stora Quit India, Lämna Indien-kampanjen. Massdemonstrationer utbryter. Storbritannien är milt uttryckt inte nöjda med Quit India-rörelsen. Närmare 100 000 personer fängslas. Bland de stora delar av de mest framträdande indiska politikerna. Mahatma Gandhi är 73 år gammal och inte längre en spelare på den realpolitiska scenen. Den rollen har han sedan länge villigt lämnat över till andra. Men han är en av Indiens mesta maktfaktorer och fängslas ändå. Och under den här fångenskapen drabbas Gandhi av en högst personlig sorg.
Pune, februari år 1944. Kasturbas huvud vilar i makens famn och han smeker henne över kinden med åldrade fingrar. Andningen är ansträngd och det verkar som att hon kämpar mot en osynlig kraft som är på väg att vinna över henne. I mer än 60 år har paret Gandhi varit varandras makar och förtrogna. 6 decennier när både deras egna liv och hela världen runt omkring dem har genomgått drastiska förvandlingar. Och nu har deras sista stund tillsammans kommit. Över Kasturbas läppar kommer en viskning. Jag är på väg nu. Jag känner friden. Och så en sista inandning innan kroppen slutligen kapitulerar inför döden.
Kasturba har levt hela sitt liv i sin makes skugga. När hon var ung och ganska nygift lämnades hon ensam med sonen Harilal. Gandhi reste ju till London för att plugga och var borta i flera år. Sen fick hon vara ensam ännu en gång när han åkte till Sydafrika första vändan. Både hon och barnen får hela livet följa med i Mohandas svängar. För de föder honom många barn. 5 söner, varav 4 överlever. Och Mohandas livsstil blir deras livsstil. Oavsett om de vill det eller inte, för annars får de klara sig bäst de vill. Men i den stora frihetshjältens familj ryms det en tragedi. Kasturbas och Mohandas äldsta son, Harilal, vägrar att fogas efter sin pappas vilja. Tar avstånd från honom och säger att han har förstört både Harilals och Kasturbas liv.
Det har diskuterats en hel del om hur den Gandhi var som make och pappa, och många har faktiskt kritiserat honom att han lät sina egna intressen gå före familjens och att han inte guldade tillräckligt med sin äldsta son som gick och blev alkoholist och gjorde en hel del tveksamma saker, typ finansbedrägerier och liknande. Men samtidigt om man jämför Gandhi med normala indiska pappor, speciellt av äldre generationer, så var han ganska normalt auktoritär för sin kultur.
Paret Gandhi verkar ändå ha varit tätt sammansvetsade. Kasturba är en nyckelperson, både i Mahatmas liv och i kampen för frigörelse. Och hon är också en del av den politiska aktivismen, inte bara en passiv bisittare. Och när hon dör är han förkrossad. I flera veckor vankar han av och an i sitt fängelse, medan sorgen förtär honom. Andra världskriget för med sig sorg och elände för både Gandhi och Indien. Många tusen soldater stupar i striderna. Och så får Storbritannien en ny premiärminister. En man som kommer gå till historien som hjälten som stod emot tyrannen Hitler. Men som i Gandhis och Indiens bok knappast har någon gloria runt huvudet. Winston Churchill verkar nämligen vara närmast manisk Indienhatare. Och sätter sig hätskt emot allt som har med Indiens frigörelse att göra. Jag hatar indier, säger han till den brittiska Indienministern. De är ett djuriskt folk med en djurisk religion. Men trots Churchills attityd och krigets fasor för de 2 miljoner indiska soldater som deltar är det just andra världskriget som gör att det till slut blir allvar i självständighetsfrågan. När freden närmar sig och 1945 står det klart för britterna att det inte går att hålla emot längre. Om bara några år står Indien på egna ben. Men Gandhis dröm om ett fritt, enat och fredligt Indien kommer inte att besannas. Priset för friheten är högt och kommer betalas med folkets blod. För nu när självständigheten närmar sig blossar elden upp i den pyrande konflikten mellan hinduer och muslimer, landets 2 största grupper. Mellan dem eskalerar spänningarna. Gandhi har släppts ur fångenskapen och försöker medla, ena dem som indier. Men förgäves. En helt annan plan sätts i verket, och dela upp landet i en hinduisk och en muslimsk del.
Eftersom muslimerna trots allt är en minoritet, och oavsett hur många miljoner de var den här minoriteten, så var hinduerna ändå fler och i majoritet. Och hinduerna skulle aldrig rösta på muslimpartiet, på muslimlig. Det fattade ju den muslimske folkledaren Jinnah, som helt fullständigt saknade förtroende för Gandhis politik. När han mötte Gandhi så tyckte han ju att Gandhis strävan att engagera de fattiga och de lågutbildade och alla de här gräsrötterna i politiken var både vansinnig och farlig. Så Jinnah och de muslimska ledarna kräver nu att de indiska muslimerna ska få ett eget hemland för att känna sig politiskt trygga efter självständigheten.
Konflikterna om Indiens framtid växer. Gandhi är inte den enda som är emot en delning. Jawaharlal Nehru, Indiens blivande ledare, menar att en uppdelning av landet skulle vara som att försöka bota huvudvärk genom att hugga av huvudet. Och det ska han få rätt i. För den här delningen är inte bara ett streck på kartan. Den kommer slita sönder landet och kosta tusentals och åter tusentals människor livet. Och en av dem vars liv kommer att spillas är en tanig vitklädd man med runda stålbågade glasögon och fred i sinnet. Så kommer dagen när självständigheten utropas. Lugnet råder i Calcutta, där Gandhi befinner sig. Kanske är det just för att han är där som det är lugnt. Men på andra ställen rasar ett brinnande inferno. För den 15 augusti 1947 vaknar invånarna i den före detta brittiska kolonin upp i två nya länder. Några i det hinduiska Indien, andra i det muslimska Pakistan. Och miljontals människor befinner sig på fel sida. För det är inte så att alla hinduer bor på ett ställe och alla muslimer på ett annat. De är utspridda över landet och har inte tidigare behövt tänka på om de är hemma där eller inte. Men nu är det plötsligt livsfarligt att ha fel religion på fel sida om en gräns. En gräns som för många ligger miltals bort. Den så efterlängtade självständigheten följs direkt av en massiv flyktingkatastrof när miljoner människor försöker ta sig till sitt nya land. Och ur kaoset föds våld och ondskefulla krafter.
Det var alltså en logistisk mardröm som utlöstes där, med miljoner människor som tvingades överge sina hem och ägodelar på kort varsel. Även om det fanns tåg som gick mellan de två nya länderna, så angreps ju många av de här tågen som var lastade med flyktingar längs vägen och plundrades. Passagerarna rånades och till och med massakrerades, och kvinnorna rövades bort om de inte våldtogs. Och det blev nu fullkomlig anarki, eftersom det här olyckligtvis sammanföll med att britterna drog ut sina styrkor ur landet.
Friheten som Mahatma Gandhi har kämpat för i åratal är här. Men den innebär också allt som han har kämpat mot. Nu är det inte britterna som slår ihjäl indierna. Det är indierna som slår ihjäl varann. Indiernas hett åstundade frihet nås genom att de vadar genom blod och tårar, som Nehru uttrycker det. Gandhi tar till samma fredliga vapen som tidigare, sin individuella satyagraha. Han möter aggressivitet med fred, försöker stoppa våldsamheterna och medla mellan de olika grupperna. Och hans enmansstyrka får effekt och lugnar massorna. Men hans medlingsförsök piskar också upp ett hat mot honom bland extremistiska hindugrupperingar. Ett hat som bara kommer svälla tills det slutligen exploderar och sväljer den åldrande Mahatmans liv. Och hatet sväller också på andra fronter. Konflikten mellan det som förut var olika grupper och numera är två olika nationer blir bara värre och värre. Och på hösten 1947 går styrkor från Pakistan in i Kashmir, en indisk delstat med stor muslimsk befolkning. Det är inte en officiell invasion, men kriget rasar ändå igång. Den 78-åriga Gandhi inleder en fasta mot våldet, kriget och allt som är fel efter landets delning. Det kommer bli den sista fastan i hans liv. Den 13 januari 1948 slutar han att äta och svär på att han inte tänker bryta fastan på månader om så krävs. Och aktionen ger resultat. Ledare från Pakistan talar om vänskapsband mellan de båda länderna, och den indiska regeringen agerar resolut i frågan. Och när Gandhi till slut bryter sin fasta med ett glas fruktjuice vill jublet aldrig tystna.
Bland den stora allmänheten är det ju fortfarande många som tror på Mahatma Gandhi och ser honom som en moralisk kraftkälla i det här mörkret som håller på att utbreda sig och ta över. Så vart helst som Gandhi beger sig, där lyckas han få ordning på situationen.
Men konflikten mellan Indien och Pakistan är långt ifrån över. Tvärtom har den precis bara börjat, och den kommer fortsätta in i vår tid. Gandhi fortsätter med sitt radikala sätt att försöka mäkla fred mellan de två länderna. Det driver de hinduiska högerextremisterna till raseri. De ser Gandhi som en käpp i hjulet för att skapa det Indien de vill se. Och det finns de som vill se honom röjd ur vägen. I början av januari, samma år som Gandhi genomför sin sista fasta i Delhi, anländer en 37-årig man vid namn Nathuram Godse till stan. Han ser på sig själv som en förnuftig man, och han är i Delhi för att göra det enda rätta. I packningen har han en pistol, en halvautomatisk 9mm Beretta och 11 patroner. Den har han provskjutit noggrant i djungeln och den fungerar perfekt. Den 30 januari år 1948 klär han omsorgsfullt på sig en jacka och kakityg och blå byxor. Det ser nästan ut som att han bär uniform. Han packar ner sin pistol och tar sedan en droska till Albuquerque Road i New Delhi. Det är fullt av folk där han kliver av. De har samlats för att få en skymt av Indiens mest kända man. Högt älskad av många, hatad av några. Nathuram Godse ställer sig och väntar bland de andra i den kallnande januari eftermiddagen. Mahatma Gandhi har redan varit vaken i över 12 timmar när han ger sig ut på sin dagliga promenad till bönemötet på eftermiddagen. Han är lite sen för ett samtal med en av Indiens främsta politiker har dragit ut på tiden. Men efter avklarat möte och en middag bestående av getmjölk, apelsiner, grönsakssoppa och sallad vandrar han iväg, strax efter klockan 5. Benen är fortfarande svaga efter den intensiva fastan, så han stödjer sig på två av sina adoptivdöttrar, Manu och Abba. Helt oskyddad går han långsamt fram mot folksamlingen som väntar.
New Delhi, 1948. Folket som står och väntar i den sena eftermiddagssolen flyttar på sig för att bereda väg för Mahatma Gandhi. Men genom folkmassan knuffar sig någon buffligt fram med siktet inställt på den vitklädda ledaren. Bara ett par meter ifrån Gandhi stannar han. Det surrar av aggressivitet kring honom. Han säger något till Gandhi som fortfarande stöder sig på sina adoptivdöttrar. Något om att Gandhi är sen. Och Mahatma svarar på sitt vanliga vänliga sätt. Men mannen är inte ute efter att få prata med den stora ledaren. Han kliver fram, rakt mot dem, håller upp händerna i vad som ser ut som en sorts hälsning, knuffar undan en av döttrarna och drar fram sitt vapen som han med rak arm riktar mot den åldrade, spinkige mannen framför sig. Och sen går skotten av, rakt in i den oskyddade Mahatma Gandhis kropp.
Friends and comrades, the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere.
Döden är i stort sett ögonblicklig. Och vid 8:30 på kvällen går meddelandet ut i direktsänd radio. Jawaharlal Nehrus sorgtyngda röst sviker honom nästan när han berättar för det indiska folket att Mahatma Gandhi har gått ur tiden. Vänner och kamrater, ljuset har gått ur våra liv och mörker råder överallt. Jag vet inte vad jag ska säga, eller hur jag ska säga det. Vår älskade ledare, vår landsfader, finns inte längre. 1 miljon människor följer i begravningståget. Folk har klättrat upp i träd för att få en sista glimt av den stora själen. På en bädd av sandelträ, kamfer, kokosnötter och rökelse ligger den knotiga kroppen som en gång tillhörde landets stora frihetshjälte. Huvudet är placerat mot öster för att möta den uppåtgående solen. Och vid 4:45 på eftermiddagen är processionen framme vid kremeringsplatsen och bålet tänds av en av Gandhis söner. När elden har brunnit ut, dagen efter, sprids askan i floder runt om i hela Indien. Mahatma Gandhi dör med en krossad vision om ett enat, fritt och fredligt Indien. Hela hans liv har ägnats åt kampen, som går om intet när kaos och konflikter i och med landets delning och självständigheten från Storbritannien. Engelsmännen lämnar ett brinnande postkolonialt helvete efter sig. Men Mahatma Gandhis arbete var på inget sätt förgäves. Hans liv och outtröttliga gärning har inspirerat otaliga frihetskämpar världen över. Han lämnar efter sig en manual som rättvisekämpar som Martin Luther King och Nelson Mandela med stor framgång fått användning av. För med Gandhi är icke-samarbetets väg lagd. En väg som folk kommer att vandra, stampa och kämpa sig fram på för frihet och rättigheter under vår tid och långt in i framtiden. Och den lilla mannen med den stora agendan är för evigt inskriven i historieböckerna.
Du har lyssnat på P3 Historia med Cecilia Dyringer, Tove Palén, Navid Bavi och Samuel Lindberg.
Mahatma Gandhis intellektuella och andliga arv mullrar högt genom de historiska korridorerna, in i vår tid och rakt in i evigheten. Han är en riktig gigant bland kändisarna från det förflutna. Många människor och platser bär minnet av hans ord, handlingar och närvaro. Men hans fysiska arv är minimalt. För att tankegodset och gärningarna tar stor plats ryms de få sakerna han äger när han dör i en skokartong. Det är färre än 10 föremål. De berömda glasögonen, ett par skålar, ett fickur, sandaler, en bok och några andra små pinaler. Och det är precis i linje med hans stora livsvärv. För där andra strävar efter att lägga till makt, prylar och rikedom strävar Mahatma Gandhi efter att skala av och förändra världen med rättvisa, idéer och handlingar.
Programmet produceras av produktionsbolaget Munk för Sveriges Radio.
P3, Sveriges Radio.